Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, alleman, bröta på, sluta.
Varmt välkomna göteborgare och kanske en och annan till den nya säsongen av Bröta på.
Nu kör vi på det tredje säsongen,
ja.
Och det är en jubileumssäsong.
Ja.
Göteborg fyller 400 år 2021. Så vi kommer att fira Göteborg nu.
Ja,
hela denna tredje termin av Bröta på.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju som att Gudfader hade planerat det själv. Ina Lundström och Christian Wedel är det ni hör, men det vet ni ju redan.
Mm,
ja,
det får vi hoppas.
Ja, men det tror jag.
Ni är bekanta med det.
Ja. Och precis som alltid när någon fyller år så står man där ganska nära på målsnöret, får vi säga, va? Det är ju inte jättelångt kvar.
Det är inte långt kvar, nej.
Nej. Och tänker, vi kanske borde ha tänkt på en present.
Vad ska vi ge Göteborg?
Mm, vad ger man någon som har...
En 400-åring som har allt.
Ja, nästan allt.
Det mesta i alla fall.
Det mesta. Ja, det är lite svårt. Och det, annars, om jag inte riktigt vet, då brukar man kanske valsa in på Systembolaget och så brukar jag kanske ta en flaska som ligger där runt 100-lappen. Mm. Jag tänker, då är man ganska safe och så frågar man dem på bolaget och så säger man, jag vet inte, men jag vill inte framstå som liksom för snål.
Och inte som för generös.
Nej, just det.
Då verkar man ju desperat.
Ja, precis. Och så säger de, ja men den här är ett klassiskt sånt här vin för folk som inte förstår vad de köper. Ja, men perfekt, då tar jag det.
Och alla gånger då man har köpt presenter till arbetskamrater.
Ja.
Det samlas upp pengar och det är kanske, låt oss säga att man har fått upp en budget på 450 kronor.
Ja.
Och så går man för att man ska köpa den där träningsklockan till exempel, för att man vet att den kostar 449 spänn.
Ja.
Och så står man i butiken och så säger den glädjestrålande expediten att det här är en modell som går ut, så du kommer att få den för 349 kronor.
Oh.
Och då blir man inte så glad.
Nej. Nej,
för då har man en sån där besvärlig hundralapp över och då ska det fepplas med blommor och löjliga små kort och cellofanlådor och lite fjompig choklad som
ingen vill ha. Nej, till kanske en person som är allergisk.
Ja.
Ja. Nej, men det är verkligen jobbigt när det blir pengar över. Men om vi släpper vinflaskorna och de här ihopsamlade grejerna, så ska ju vi under den här säsongen försöka utkristallisera just de gåvorna som just du och jag vill ge till göteborgarna. Och ja. Göteborg.
Till Göteborg, då, till staden Göteborg. Och det är väl så att staden Göteborg är väl göteborgarna?
Ja, jag tycker det.
Och det kommer också bli så av nödvändighet att det vi kommer att kunna blanda högt och lågt här, det skulle kunna vara, så att säga, rent teoretiskt skulle det kunna vara en elvisp.
Mm.
Eller bara ren omtanke.
Ja.
Det kan vara precis vad som helst i det här paketet.
Ja.
Då, som
ja. Ska... Det vet man inte. Men vi vet vad den första presenten som vi vill ge göteborgarna är.
Just det, ja. Och det var väl ditt briljanta infall här.
Ja, men jag vill också minnas att du inte var sen på att haka på.
Nej. Jag älskar den här idén.
Utan både du och jag brinner för att rätten SOS, det vill säga sill, ost och smör,
just det,
ska återinföras i den göteborgska krogkulturen.
Vi vill helt enkelt se mer SOS i
ja.
Göteborgskulturen, i det göteborgska kroglandskapet, i det göteborgska konsumtionsmönstret.
Ja.
Och det här är ju
i de göteborgska magarna,
ja.
Och struparna.
Ja, verkligen. Det är också så att för att anknyta till de lyssnare som eventuellt är födda efter 1850, det kan ju hända att vi trots allt har några.
Ja, en och annan.
Ja, så är det ju så att SOS, smör, ost och sill, eller sill, ost och smör, har ju blivit en liten smula utskuffad i marginalen. Så att innan vi kan ge oss på själva fenomenet och hur vi ska kunna återintroducera SOS:en för göteborgarna på ett sätt som känns som en härlig gåva, så måste vi kanske också ge en liten resumé om vad det egentligen är. För det är ju lite mer än smör, ost och sill.
Det är det absolut.
Det är också de tre bena som man säger. Det är ju bröd, brännvin och bir.
Precis, det är så himla tur att bir stavas med just B på det svenska språket.
Det hade varit så vulgärt med bärsen, för att det är väldigt svårt att tänka sig en högröd grosshandlare från 1893 på våren beställa en bärs. Möjligen skulle de kunna beställa en bayersköl.
Jag sitter fortfarande och har i mitt huvud bilden av en göteborgare som lever, som var född 1850- och efter 1893 inte har tagit del av några medier överhuvudtaget eller omvärlden alls, och nu dyker rätt in i det här programmet och till sin fasa får höra att SOS:en har fasats ut.
Just det, den spökande blogglyssnaren.
Vi tänker på dig.
Men jag undrar, Ina, nu när vi ska, jag ska förresten säga, om det är någon som undrar över denna brustna röst, så är det icke corona. Verkligen inte, utan det är bara en mystisk sån här heshet, som vem vet, vi kanske skulle kunna föreställa oss att den går anknytna till en allt för våldsam brännvinskonsumtion.
Ja, det tycker jag absolut.
Jag är ändå journalist och då vet man aldrig vad det här är. Vi får låta läsarna och lyssnarna sväva i lycklig okunskap om orsakerna till detta röstläge. Men jag undrar, tillåter du mig, Ina, att börja med en så kallad utvikning?
Nej, men så gärna.
Det är ju nämligen så här att vi ska ge oss in i nu det komplicerade landskap som är den göteborgska kroghistorien.
Ja.
Och den göteborgska kroghistorien, ska vi säga i synnerhet, och kroghistoria i allmänhet är svårfångad. Den är liksom undflyende, och det beror på att hur mycket man än dokumenterar, hur mycket man än fotograferar, hur mycket menyer som än sparas, så är det en massa oskrivna regler, det är en massa krogpraxis liksom, som vi inte vet någonting om. Vi vet inte om man fick hänga sin kavaj på stolen, vi vet inte om man förväntade småprata med hovmästaren, vi vet inte om man drack före eller efter maten. Det är en massa saker som vi inte vet. Det enda vi vet är att om vi promenerade in på Lorensberg år 1898 så skulle vi göra bort oss. För vi skulle bryta mot så många oskrivna regler att förmodligen så skulle vi bli utkastade innan vi kom in.
Ja.
Och skälet till att jag är lite fäst vid Lorensberg är att om man ska komma åt den göteborgska krogkulturen, så finns det ingen krog man kommer närmare än just Lorensberg. Därför att krögaren Bengt Petersen, han skrev 1978 en minnesbok som hette Det var på Lorensberg. Och den handlar om hur hans far Sofus Petersen, Petersen stavade sitt namn S-O-P-H-U-S. Det är en lite olycklig stavning för ett krogetablissemang i Göteborg. Men han var dansk. Och denna boken, Det var på Lorensberg, är en minor classic, alltså, för den berättar så kärleksfullt och så inlevelsefullt om kroglivet i Göteborg på Lorensberg.
Alltså ögonen hos, alltså mina ögon har aldrig tindrat mer. Det här låter underbart.
Ja, det är underbart. Den är Sofus Petersen, han kom från Danmark. Han började sin bana som kägelresare i Nyköping.
Ja, en kägelresare,
Då är man, nederst i hierarkin. Sen flyttar han till London. Och
nej, alltså vad är en kägelresare?
Ja, alltså om du, en kägelresare är en sådan. Om du tänker dig att du spelar kägla, alltså bowling.
Ja,
Så idag har du apparater som reser käglorna. Men förr i tiden så var det ju pojkar som stod i bakgrunden och väntade på att få resa käglarna. Detta var utomordentligt tråkigt och enahanda och ganska läskigt också.
Ja, det tror jag det. Jag är mest förvånad över att bowling har funnits så länge i Sverige, men underbart.
Nu var ju detta då bowling i Danmark, men vi får anta att det finns skildringar av kägelresare i Sverige från ungefär samma tid också, till exempel i Jodos bok Slipsen i Krakow, tror jag att kägelresarna nämns. Nåväl, Sofus, han avancerade till lärling i London där han jobbade på Claridge Hotel och bland annat serverade Aga Khan lamm. Och så småningom kom han till Göteborg och då förvandlade han det här gamla värdshuset Lorensberg till en krog av europeiskt snitt.
Och det är där Lorensbergsteatern
ligger
nu?
Ungefär, precis. Och så krogen fick rivas på 50-talet när hotellet byggdes. Men det var några år av överlappning. Men här har vi då en meny från 1898 som Sofus då har formulerat, jag läser den. Det är vitkål med prinskorv, buljong med kvenneller, kokt torsk med otronsås ostronsås.
Ja, trevligt.
Vittlingsfilé med kolbärsås, späckad oxhare med brysselkål och så vidare. Och vi kan sedan läsa på en meny från 1930. Då har det avancerat lite. Det är brynta musslor, norsk torskrom, hummer, jägermatjessill, rysk kaviar, limfjordsostron och så vidare.
Nej men fy fan vad gott!
Visst är det gott? Men du lägger märke till en sak. Det finns ingen SOS någonstans på menyn.
Nej, nej vi vill ju ändå luta oss på någon slags historisk auktoritet för den här rätten.
Men det här vill jag hävda med bestämdhet. Med en bestämdhet som jag skulle säga är en visshet. Nämligen att SOS:en är så självklar i den här krogkulturen att du nämner den inte på menyn.
Nej, det är som att skriva att det finns vatten.
Det finns vatten eller det finns salt och peppar på våra restauranger. Eller det kanske till och med rent av finns ketchup. Utan det faktum att vi inte hittar SOS:en här är en bekräftelse på hur fullständigt etablerad den var.
Ja, det snacket gillar jag.
Jag ska återkomma lite senare då också till exempel på när man i äldre menyer och på gamla noter och så faktiskt kan hitta SOS:en utan att den explicit står där. Så ligger det till. Hur känner du för den här SOS-explosionen bland gäddkvenellerna och limfjordsostronen?
Alltså jag tycker generellt sett, eller jag tycker helt övergripande att den här menyn låter helt lysande. Jag blir så hungrig. Och jag är uppvuxen med indonesisk mat, det vill säga jag är uppvuxen med att äta chili till frukost, sambal till frukost. Och mycket svensk mat tråkar ut mig. Men det här, var det rökta musslor?
Det var nog rökta musslor.
Ja, men det låter ju svingott. Allting låter ju svingott och som att det har jättemycket smak. Jag blir så sugen på att liksom glida in på ett ställe som fortfarande serverar det här. Ofta blir jag avundsjuk när jag är i Stockholm, för jag upplever att det finns krogar i Stockholm där man kan gå in och känna historiens vingslag på ett annat sätt än vad man kan i Göteborg. Vilken meny!
Men du nämnde då den här indonesiska födan,
ja.
din kosthållningen från så att säga, din andra släkt.
Ja.
Vad är då motsvarigheten till SOS i Indonesien? Eller kan man på något vis kombinera detta?
Ja, det skulle nog vara en liten typ utav friterad fisk som man äter hel,
ja, ja.
Tillsammans med ris kokt i lite kokosmjölk och till detta lite jordnötter, kanske ett ägg, lite sambal och grönsaker.
Ja, för det är ju ändå trots allt så att om det är någonting som präglar Göteborg så är det att vi har i betydligt högre grad än till exempel Stockholm varit väldigt pigga och intresserade av internationella influenser. Och hela tiden till Göteborg strömmat idéer från utlandet.
Ja.
Och därför så vore det väl inget naturligare än att kanske uppgradera SOS:en.
Nej, det tycker jag absolut man kan göra. Nej, det går utmärkt. Min mamma tycker absolut inte om sill, inlagd sill. Nej. Hon tycker det är otroligt sött och inte gott överhuvudtaget. Hon är uppvuxen i Indonesien så hon tycker de smakerna är alldeles för främmande. Men det ska jag säga dig, Christian Wedel och de göteborgare och en och annan som lyssnar, att jag kan göra sill som hon tycker är väldigt god. För det finns inget hinder i min bok mot att låta sillen möta sambalen eller citrongräsen eller limebladen eller någonting sånt där. Tvärtom så är det ju en utmärkt fisk, för den står emot. Om man tar en marulkskind eller en liten bit helleflundra ångad till perfektion, så har ju inte den en chans mot mer sydländska krydder, medan sillen, den tar spjärn, den slåss för sin sak och den kommer fram ändå.
Sen är väl också sillen, nu får jag fråga dig, för du har ju också, jag på sätt, den tredje halvan av din personlighet är ju holländskt där. Ja. Nu får vi många halvor att laborera med.
Ja, det blir så.
Det är en göteborgsk halva, en holländsk halva och en indonesisk halva här. Ja. 150% Ina Lundström.
Precis.
Jag tänker på sillen. Är inte matjessillen ett holländskt påfund?
Jo, och namnet kommer ju från Holland. Matje som från macht, som från oskuld. Så att det var alltså innan sillen lekte som man gjorde matjessill. Så det finns en koppling där med. Den indonesiska kopplingen sker ju enbart via mig, vad jag vet. Men den holländska kopplingen är lite bredare.
Men om vi nu följer det här smör- och sillspåret så blev det ju nästan så att vi nu oavsiktligt följde det ner i 1600-talet.
Ja, men så måste det vara när man pratar om sill, Christian. Och så måste det också vara när man pratar med dig, Christian.
Så måste det vara. Jag har funderat lite grann på detta. Jag vågar mig nu på ett spekulativt gungfly.
Mm.
Vi har ju till exempel, vi har inte nämnt potatisen.
Nej.
Och man ska väl säga det att i vissa SOS-sammanhang så dyker potatisen upp som en, den smygs liksom in i en liten ångande karott med potatis för att den ses som ett naturligt komplement till sillen. Men det går också att tänka sig en SOS utan potatis.
Verkligen.
Och när vi äter någonting utan potatis så kan vi utan vidare kliva ner i 1700-talet som ju är ett potatislöst sekel i Sverige. Men det är ingalunda ett ostlöst sekel och inte heller smörlöst. Det skedde en betydande export av smör från Göteborg.
Jaha.
Och framförallt så är det ju så att Göteborg präglas av sillperioder.
Ja.
Och om man som jag har intresserat mig för sillperioderna lite grann så vet alla sillperiods aficionados där ute att man hade en stor sillperiod på 1500-talet på västkusten, en mycket stor på 1700-talet och sedan en sista period från 1877 till 1906 ungefär. Men det finns en mytomspunnen, mystisk omstridd sillperiod på 1660-talet som ingen riktigt vet om den fanns därför att man krigade så mycket att man inte hann få upp någon sill.
Är detta en fråga där sillperiods aficionados runt om i världen kavlar upp ärmarna och till och med utövar handgemäng för att de har så diametralt olika åsikter?
Jag har sett kultiverade men dock gräl om detta. Men jag ansluter mig alltså till tanken att det faktiskt fanns en sillperiod i mitten av 1600-talet och i så fall så åt de den här sillen i Göteborg.
Ja, och när du säger sillperiod bara, då snackar vi inte så här, oj då, vad mycket sill det finns, utan då pratar vi om att vattnet ständigt rör sig.
Vi pratar om att under perioder, framförallt på senhösten och vintern, så kunde det vara så mycket sill att du kunde stänga in det i en vik och så kunde du köra ner en båtsak och där stod sillen still.
Det är så.
Vi pratar om vansinniga mängder.
Ja.
Så att därför vill jag här med en dåres envishet, och jag vet att de professionella historikerna må hänga mig, men nog 17 käkade man SOS på bred front i Göteborg på 1660-talet. Det fastslår det här, men det fanns sill, det fanns smör, det fanns ost.
Gud vad härligt. Och sen så efter en sån här riktigt ymnig sillperiod så har sillen en tendens att försvinna under sådär 50-60 år.
Den kan försvinna i bortåt ett sekel.
Ja, och det var vad som hände då 16-17.
Ja, sen kommer sillen kommer tillbaka till västkusten ungefär 1747.
Ja. Ungefär
1747 och då börjar man dra upp sill som dårar.
Mm.
Och en del sill saltar man och äter, en del sill kokar man och gör olja av.
Ja.
Och den här oljan kunde man göra tvål av.
Mm.
Så att,
var det denna oljan som lyste upp London?
Man lyste upp London, man lyste upp Paris. Och man skulle kunna säga, jag är i alla fall väldigt tilltalad av tanken på att den franska revolutionen ägde rum i skenet av den göteborgska upplysningen. Nämligen från de silltranlampor.
100%.
Så är det. Så att, sillen är ett upplysningsprojekt, ett sannskyldigt sådant. Så måste vi se det. Och osten och smöret också.
Ja, naturligtvis. Och sen så kommer det då fram en bit på 1800-talet så kommer det en ny sillperiod.
Mm. Ja. Det gör det. Den sillperioden den står mig nära därför att min farfars far som var född 1859, han kliver ut i yrkeslivet som fiskare 18 år gammal när sillen kom tillbaka. Och katapulterades ut i en framgångsrik yrkeskarriär.
Åh, vad härligt.
Och får jag meddela lyssnarna så vann också min farfars far Martin. Han vann det stora priset för inlagd sill. Silvermedaljen i Köpenhamn 1912.
Oj! Och heter den silvermedaljen eller vann han just silvermedaljen?
Ja, diplomet som vi har kvar, det står ju då sölvmedalj. Så det är en silvermedalj.
Ja, det är en silvermedalj. Det är ingen ordvits på danska just.
Det vore ju underbart, det vore en ordvits. Jag blir dessvärre skyldig där.
Och sen på 1900-talet så har vi också mycket sill. I början i alla fall.
Oh ja, absolut. Och sen, jag menar, det är klart att det har funnits sill.
Ja, på 60-talet var det jättemycket. Då gödslade man åkrarna med sill, har jag läst om. Men sen så i början av 80-talet så hade man ju dönat ut sill på så brett och vitt så att i Norge så förbjöd man sillfiske under en period och i Sverige 1981 tror jag så sa man stopp för sillfisket i Nordsjön. Ja, Så då följde ju en otroligt tragisk period. Och jag tror det är den här perioden, Christian, som är problemet idag med att få en SOS.
Du menar att man på 80-talet dödade SOSen som tradition? Är det,
ja,
det du säger?
Ja, men ja. Precis. Alltså, vi svenskar är otroligt flyktiga i våra matvanor. Eller har i alla fall varit sen efter andra världskriget ungefär. Så har ju vi varit, vi hakar på. Ska det ätas 6-8 skivor bröd om dagen, då gör vi det. Ska brödet bytas ut mot chiapudding, då gör vi så istället. Vi är otroligt följsamma i det här landet. Det går inte att åka till Spanien eller Italien och föreslå en diet som går ut på att man inte äter 2 dagar i veckan, 5-2-dieten. Det går inte. Men i Sverige går det alldeles utmärkt för att folk tycker att det låter toppen. Så att, och vi har en väldigt... våra rötter matmässigt går väldigt, väldigt kort. Alltså, om vi ser på de liksom mest viktiga svenska mattraditionerna som en utländsk person skulle komma hit och tänka, gud vad exotiskt och spännande, så har vi kanske våra pizzerior, otroligt märkligt, hela Sverige präglas av en och samma pizzakultur som du inte hittar någon annanstans i världen. Du kan vara i Norrland, du kan vara i Skåne, du kan få en Vesuvio eller en Hawaii eller en Pescatore som innehåller precis samma saker och smakar ungefär likadant, och utanför Sveriges gränser betyder de här orden ingenting. Och så har du, ja, vad ska vi med ta som är väldigt, väldigt svenskt? Tacos på fredagar kanske. Det har ju bara funnits sedan 90-talet. Och nu när vi går in i sommaren, att grilla. Jag har fortfarande inte sett en människa i min ålder som är född 1983 hänvisa till mormors gamla grillglaze. Utan varje gång vi ska ut och grilla så måste vi svenskar först läsa på lite ordentligt, och vi går till butiken och köper en produkt som du förhoppningsvis står ett grillprefix framför. Till exempel en grilltomat eller en grillmajs eller en grillsvamp eller en grillost. Eller ett grillspjut eller en flintastek som det står grill på. Och så tänker vi, det här är det man ska ha när man grillar, vad bra. Och sen så nästa år är det någonting annat. Och det här gör ju att vi har en tendens att släppa väldigt många av de här maträtterna som man åt innan andra världskriget. Och där tänker jag att SOSen föll i glömska.
Jag tycker att din diagnos här på svenskarnas oförmåga att hålla i mattraditioner, eller att hålla mattraditioner levande, är intressant. En av mina favoritförfattare, Göran Schildt, han skriver om en segelresa kan man säga, med båten Daphne 1951 runt Italien. Och då råkar han ut för någonting som han beskriver som, det är då en pizza. Mm. Och det här är en bok från 51, och då måste den här glosan förklaras för svenska läsare. Så det står då inom parentes att det är, citat, ett slags pirog vanlig i kampanjen. Mm. Det är de pizza. Mm. Och det säger någonting att idag finns det inte en ort med mer än 50 hushåll som inte har en pizzeria.
Nej,
men 1951 började vi förklara det. Ah. Jag läste också Per Rådström som skrev mycket kosserier om mat. Han beskriver ungefär samma typ av flyktighet som du beskriver, men han påpekade då att plötsligt nu 1950 så ska alla ha körvel i allt. Så han skriver med förtvivlan, körvla icke.
Nej, körvla icke. Ja, det finns ju också, apropå pizza, ett osande inlägg av Moa Martinsson mot de här nymodigheterna att äta pizza, som ju låter som pissa, och barnen blir generade och förfärade, och ändå ska svenskarna kasta sig över detta istället för att äta spickesill. Så att du och jag verkar ju i en skön gammal tradition med ganska många andra.
Har Moa Martinsson skrivit om pizza? Det här är ju ofattbart.
Och det finns inspelat. Kanske att antingen kanske att Andreas kan klippa in det här.
Ur Sveriges Radio.
Men tänka sig när man till exempel sitter och man har barnbarnen hos dig. Jag har vuxna barnbarn som är 17-18 år, och de sitter bredvid och vi sitter och tittar på tv, och så är det ett fint middagsbord med professorer och fint folk, och så säger värdinnan helt plötsligt, men hej, nu ska vi laga till en pizza. Och barnbarnen blir blodröda i ansiktet och sådär. Vi är ju inga italienare nämligen, vi är ju svenskar. Det är löjligt, varför hålla på? Och det där är väl inget gott förresten. Jag vet inte vad det består av egentligen, en massa röra. Så har det en kock till på köpet och lagar till det. Vi ska inte ha såna där fasoner, vi ska inte vara så där förskräckligt härskapsaktiga.
Det är någonstans här, tror jag, från... jag misstänker i alla fall att SOS:en kunde du beställa på de svenska krogarna, säkert på 60-talet och en bit in på 70-talet också, men där någonstans tar det stopp. Och det finns en väldigt tydlig grej som händer där, och det är att vi svenskar plötsligt vägrar äta mat som inte amerikanerna först har godkänt. Det är en väldigt tråkig utveckling, för det är varje gång vi möts inför ett nytt matfenomen, även om det kan komma från Danmark, det spelar ingen roll. Men då vet vi att då har det redan etablerats i USA. Så det spelar ingen roll om det är de här gourmethamburgarna som nu är lag på att servera med potato buns och hängmörat, och det ska vara oblekta servetter och det där burgarställen som poppar upp över hela Göteborg. Det har först kommit till USA. Och även någonting som man tänker är svenskt, som vi ska göra lite fancy korv med bröd, det kommer också från USA. Och tacotraditionen kommer från USA. Och för den vietnamesiska soppan som man plötsligt kan få köpa överallt, den kommer från USA. Och alla de här rätterna som vi känner, pokebowlen inte minst, som kanske är den som i relation till SOS är den jag är argast på egentligen. Det här intåget, att vi kan tänka oss att äta kall fisk så länge amerikanerna har välsignat den och tagit den som till sin. Men den svenska sillen är fortfarande bort.
Det är amerikanernas fel alltså. Ja.
Ja, det är väl vårt fel för att vi inte kan tänka oss och titta lite på vad vi äter i det här landet och tänka, går du att göra det här på ett godare sätt? Att vi tuggar i oss våra ganska trötta hamburgare med fluffiga bröd på campingar runt om i Sverige i 40 år innan någon säger, vänta lite nu. Nu har du ju öppnat Flippin' Burgers i Stockholm. Då är det fritt fram och baka eget hamburgbröd. Nej, men vad trevligt. Och gör alla det helt plötsligt. Det tycker jag är lite tråkigt.
Intressant här. Jag satt och väntade med iver på att du skulle ge dig på den här egendomliga sour cream-trenden som jag har väldiga problem med. Men ja. jag känner att min antipati gentemot sour cream är så omfattande att jag faktiskt kräver ett eget program då, eller kanske rent av en egen podd och vi sågar sour creamen. Men innan vi går vidare, Ina, så måste jag bekänna att jag har gjort något galet i detta första program.
Ja, men berätta.
Det var ju nämligen så att det har ju fallit på min lott att arrangera tävlingen.
Just det! Och vi har ju inte setts på så länge heller, Christian, så vi är ju ystra. Vi är som ystra vårkalvar.
Vi är som kalvar på grönbete bland smör, ost och sill. Mitt uppdrag, Ina, har alltså varit att vi ska skapa en tävling då du ska sättas på det hala.
Ja.
Med en så kallad jubelfråga. Mm. Göteborg fyller ju 400 år.
Så är det.
En jubelfråga. Nu skulle egentligen programmet ha inletts med att du skulle ha fått den första ledtråden. Nu har vi kommit en god bit in. Och därför så får vi rappa på lite grann. Nu ska jag förklara premisserna.
Ja.
För du kommer att få en sån här fråga i varje program.
Mm.
Och du ska helt enkelt försöka nagla fast vilket år i Göteborgs historia som de här ledtrådarna gäller.
Mm.
Du kommer att få tre ledtrådar, en åt gången, så kommer vi att småprata lite däremellan. Och det är också så här att om det skulle visa sig att det är på 1600-talet vi söker svaret, då har du ett tidsfönster på 50 år.
Åh, det tackar vi för.
Det vill säga, om du gissar på 1650 så skulle rätt svar kunna vara 1625 eller 1675.
Ja, underbart.
Då klarar du det. Om vi är inne på 1700-talet, har du ett 25-årigt tidsfönster.
Mm.
Om du är på 1800-talet är fönstret 10 år.
Det är 10 år där, ja.
Mm. Och är det 1900-talet så är fönstret 5 år.
Ja, men det tycker jag är vänligt. Mm. Det tycker jag är vänligt.
Så är det. Men du kommer,
det är roligt att om jag hade gjort den här till dig så hade jag gjort tvärtom.
Ah.
Så att på 1600-talet hade du varit tvungen att sätta året, för det är lättast för dig. Medan på 1900-talet hade det räckt att du befann dig någonstans.
Det gör vi till nästa säsong då. Nu, Ina,
ja,
nu stundar sanningens minut och sekund här.
Mm.
Det är nämligen så här att det år du ska försöka nagla fast, här får du ledtråden på 3-poängsnivån.
Ja.
Den 29 september detta år var rikskabeln mellan Göteborg och Stockholm klar. Nu blev det lättare att ringa mellan Göteborg och Stockholm. 29 september, rikskabeln.
Rikskabeln, okej, ringa. Så att det är telefon.
Mm. Vad säger du om detta? Det är telefon. Och när det är telefon, då, vad känner du då?
Ja.
Det är väl ändå några sekel du kan utesluta.
Ja, det är det ju. Det är det ju absolut. Och jag tänker att det då är... Jag vet ju inte riktigt när det här man började använda telefon i Sverige på detta sätt. Men jag antar att det här inte handlar om att kreti och pleti ringer. Utan det är nog... Alltså, spontant nu är jag inne på någonstans runt mitten av 1800-talet. Där någonstans är jag nu. Mot slutet där.
Eftersom jag ligger lite efter här nu så tänker jag faktiskt ge dig nästa ledtråd redan nu.
Ja,
så att vi kommer vidare. Mm. Så nu får du...
Vad sa du att det var för datum, sa du?
Den 29 september.
Ah, jag tänkte, tänk om det var den 29 februari och jag jättesnabbt hade kunnat räkna på det. Men det kan klart. Jag ju absolut inte. Mm, då hade jag kunnat stila.
Mm. 29 september var rikskabeln klar.
Mm.
Nu kommer, och det var på trepoängsnivån, nu kommer på tvåpoängsnivån. Den 5 augusti detta år invigde kronprinsen Torslanda flyghamn, sedermera kallad Torslanda flygplats. Där fick du något att fundera på.
Verkligen. Jag tänker, använder man den till något annat än flygplan då, typ zeppelinare eller ballonger kanske man hade en flyghamn till. Mm. Jag känner nog fortfarande att jag är på 1800-talets andra hälft. Jag tänker inte att vi pratar om när Ryanair började, utan jag tänker att det här är något utav de här härliga flygfordonen som föregick flygplanet, där jag alltid ser framför mig att det är män med krulliga mustascher och stor upptäckarlust med livet som insats, som ibland eldar upp stora delar av sig själva och hela sin expedition i jakt på det här nya härliga flygandet.
Det låter som om du talar om Monsieur Civelle som år 1872 gjorde en berömd ballonguppstigning från Skeppsbron i Göteborg. Och han hade nämligen enastående mustascher och skägg och polisonger. De var fullständigt fantastiska. Han såg ut som ett lejon. Så alla lyssnare manas nu att på sin lilla Google-maskin slå upp Monsieur Civelle, S-I-V-E-L.
Ah.
Aeronaut var han.
Aeronaut. Nu fick jag med mig ett fint ord också. Ja, nej, men jag är fortfarande, för jag ska ju sätta det med 10 år här. Så jag kommer absolut vänta tills den sista ledtråden kommer.
Du ska sätta det med 10 år förutsatt att det är 1800-tal.
Ja, just det.
Så är det ju.
Så är det.
Det är 50 år om det är 1600-tal.
Mm, och 5 år om det är 1900-tal.
10, 18,
ja, men jag känner mig
5, 19,
säker på. Ja. Man fick inte höra vad kungen hette eller så. Som om det hade hjälpt mig.
För sig.
Det hade inte hjälpt mig för 5 år.
Nej.
Okej.
Okay. Det skulle vara... Ja, det hade nog kunnat möjligen hjälpa dig.
Mm,
men
mm,
så generösa är vi inte då.
Nej.
Vi kan väl
lite
generösare sen i slutet av veckan.
Det låter bra. Ja, men jag får suga på detta lite, så väntar jag in en poängsnivån.
Ja, när du Ina slungade ut detta ämne på det inledande planeringsmötet så talade du med, jag höll på att säga, tindrande röst, men i alla fall med förväntan om Gamleport. Jag skulle vilja höra lite mer vad du har att säga om Gamleport.
Ja, men jag har en stark kärlek till Gamleport. Ibland kan jag tänka att jag inte är helt demokratisk just när det kommer till restauranger. Att jag kan känna att det vore i göteborgarnas intressen att Gamleport fortsatte vara Gamleport. Det har hänt så otroligt mycket härliga saker på det här stället. Det har ju varit... vad heter det nu då? De här som hade sin dag på Gamleport. Alla som heter samma sak.
Var det inte Kennetklubben?
Precis. De har ju haft Kennetklubben där de avfyrade en liten kanon på Gamleport. Det har varit varje år. Det har varit ett ställe man har kunnat gå på som har varit något slags konditori. De har i perioder på 90-talet blivit av med sin alkohollicens och fått ägna sig åt någon mer promiskuös, alltså absolut inte olagligt, men på frivillig basis, att det var lite lack och läder och sånt där som man kunde gå dit för. Och sen så mot mitten av 2000-talet, när jag var ute ganska mycket, då var det hipster som intog med Fireball, som var den trendiga alkoholdrycken då, via USA naturligtvis, whisky med kanel i. Och det finns någonting med Gamleport som gör att Jag önskar att det hade funnits kvar och hetat Gamleport och verkligen odlat sin historia. Så kan jag känna när jag är på Henriksberg också. Att jag skulle liksom vilja ha en krogkommission i Göteborg som sa, nej men göteborgarna ska få kunna komma in här och uppleva historiens vingslag. Man ska kunna gå in på Gamleport och känna att det var här Harry Hjörn och Sven Schönberg bildade Karlsorden på 60-talet över mockabakelser och porter, och så ska det finnas mockabakelser och porter på menyn, och det jag tror att det kanske hade funnits om det hade varit kommersiellt gångbart. Det är därför jag kom in på mina antidemokratiska principer nu, men jag känner att även om det inte skulle vara kommersiellt gångbart så borde det ändå få finnas.
Vi får väl söka en mecenat helt enkelt
som utlyses här
som kan ta itu med detta. Jag tänker på Stordalen och alla hans hotell. Han kanske skulle kunna ha ett litet kulturskyddade revir där mockabakelser och porter förtärs. Ja, det går säkert då. Härmed utslungar vi denna utmaning till hotellbranschen och till alla mecenater där ute.
Ja, och jag tror att det är för att det finns flera låtar som nämner Gamleport. Det finns liksom skrifter som nämner Gamleport, det finns låtar, det finns liksom ju punklåtar som nämner det, finns äldre låtar som nämner det, är samma med Henriksberg, att det finns låtar som nämner det, och då känner jag så här, nej men då får vi spara på det lite grann extra.
Ja, om man når det allmänna medvetandet så när det, Gamleport det, nu är våra lyssnare så mångkunniga så att vi kan räkna med att de vet att det här syftar på den gamla porten, nämligen Kungsporten som fanns på den här platsen. Och som res på 1830-talet, då hade man haft en sån här bevarande debatt full av skrik och bråk och gräl, och man hade räknat på hur mycket det skulle kosta att spara den här porten. Som påminner ganska mycket om de debatter vi har idag faktiskt, om när man vill bevara saker som gamla kranar och sånt där. Gamleport överlevde inte den debatten, men däremot så blev det ju ställt en krog på ungefär samma ställe, åtminstone i närheten. Den finaste historien om Gamleport som jag har läst, läste jag när jag läste en memoarbok som handlar om Göteborgs symfoniker i samband med att det gamla konserthuset brann 1928, det fanns ett konserthus på Heden. Så var det en violinist som fylldes av lycka när han insåg hur väl försäkrad hans violin var. Så att han gick och satte sig på Gamleport och kände att han nu från och med nu badade i pengar. Så han gjorde en omfattande beställning där och njöt av tillvaron tills någon kom sotig i facet och berättade att de hade räddat hans fiol, till hans bestörtning att de räddat fiolen. Så att det blev en dålig dag på Gamleport för den här stackars violinisten.
Och hade det inte varit underbart om man kunde gå till Gamleport och äta violinistens lammfiol? Och så var det en rätt som fanns där, och så hade man liksom kunnat riktigt, riktigt mysa sig tillbaka i historien på det sättet.
Och SOS:en då?
Ja, den hade ju naturligtvis funnits där. Det hade ju varit att man hade gått in. Idag så skulle den väl stå på menyn då, till skillnad från som det lät där.
Det är intressant här att vi tappar SOS:en ur sikte här nästan hela tiden. Och det är ju intressant eftersom det är en del av problemet, nämligen SOS:en har tappats ur sikte. Därför vill vi återintroducera den. Och den är liksom, jag vet inte, det är som att fånga en sill. Den är lite halkig. Och jag har faktiskt hittat lite Henriksbergs historia. Du nämnde Henriksberg alldeles nyss här. Och det fina är att det går också i linje med den här benägenheten hos SOS:en att liksom gå under, nu blir det ju väldigt anakronistiskt att säga att något går under radarn om vi pratar om saker på 1800-talet. Men det finns ju, Henriksberg har ju en fantastisk historia, det är ju inte bara Viktor Rydberg som har suttit och hängt där på 1800-talet. Nej. Utan även Albert Engström har suttit där. Och naturligtvis har Albert Engström ätit SOS. Piraten satt på Henriksberg på 30-talet.
Carl Gerhard skrev om hur gott det luktade utanför Henriksberg.
Man kan verkligen räkna med att Viktor Rydberg och Albert Engström och Carl Gerhard och Piraten allesammans har på något vis förtärt SOS på Henriksberg. Kanske inte tillsammans med varandra och inte samtidigt. Men det finns ju en väldigt fin krognota som den förträfflige arkivarien Anders Larsson på universitetsbibliotekets handskriftssamling visade för mig en gång. Vi har pratat om den tidigare här, men den är underbar, det finns anledning att återkomma till den. Det är en nota från 1891. Och jag ska nu visa hur vi kan spåra SOS i denna nota. Mm. Därför att vi måste vara ganska skarpsynta för att upptäcka den. Den här notan är alltså från en hel kväll på Henriksberg 1891. Det är den göteborgska kultureliten. Det är Wilhelm Berg som var, kan man säga, en slags inofficiell göteborgsk kulturchef. Det är Karl Warburg som var kulturredaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Det är en poet vid namn A.U. Båt. Mm. Vars texter fortfarande faktiskt förekommer bland göteborgska manskörer ibland. Och det är framförallt hedersgästen, man kan säga själva orsaken till att de är där, Viktor Rydberg. Ja. Viktor Rydberg som då har flyttat till Stockholm sedan några år tillbaka, så han, man kan anta att det är lite extra festligt för att han är på besök. Mm. Notan är bevarad. Det faktum att notan är bevarad tyder på att den på något vis har dragits av, att någon annan har stått för den. Mm. Förmodligen föreningen Gnistans kassa. Och om man då läser de här posterna så kan man då se att det är, nu läser jag citat, 4 middag, det är pilsner, sockerdricka, sautern, sherry, Hennessy kaffe, Halmstadslax, Carlsbergs öl, kaffe, Hennessy, likörer och cigarrer. Sedan lite dricks på detta så småningom en beställning av hästdroska för att kunna ta sig hem. Och det kan man kanske förstå att de behövde hjälp att ta sig hem.
Men så, nu var jag inte skarpsint så jag såg inte
du
SOS-en.
Du upptäckte inte SOS-en här nu. Nej, vi kan ju konstatera för det första att det är en ganska utdragen och blötlagd tillställning detta. Den lilla finessen är naturligtvis att de först äter middag och sen ganska långt ner på menyn så återkommer sedan Halmstadslaxen. Ja. De har suttit så länge att de börjar äta igen.
Det blir en liten vickning.
Ja, hur många gånger, Ina, har du suttit så länge på en krog att ni har beställt in nya varmrätter?
Det är väldigt, väldigt sällan.
Har det hänt?
Nej, jag har aldrig hänt.
Nej. Det har hänt mig en gång.
Har det? Ja.
Men tyvärr beställde det betyder att jag beställde med 4 timmars mellanrum 2 hamburgertallrikar.
Nej, ja,
det är ju pinsamt.
Nej, det är ingen krognota som kommer nedtecknas.
Nej, verkligen inte. Men om vi då tittar på den här notan igen, 4 middag, pilsner, sockerdricka och så vidare, så är det så att det finns en liten asterisk vid kyparens notering om middag. Och det är en kompletterande anteckning, och den är då troligen gjord av den här Wilhelm Berg, alltså han som har kommit med notan sedan. Och då har han då skrivit att den här middagen, och nu gäller det sig upp, för vi har alltså fortfarande, vi har alltså 2 olika skikt som döljer SOS:en här. Mm. Han har skrivit, citat, middag, asterisk, smörgåsbord, soppa, flundra, kalkon, pudding och dessert.
Mm.
Och då vill jag att vi tittar närmare på smörgåsbordet.
Ja, det ska vi absolut.
För i smörgåsbordet finns garanterat SOS:en.
Garanterat.
Men detta säger någonting om hur svårt det är att hitta den här. Därför att här har vi har tittat på gamla menyer, vi har tittat på gamla notor, och du behöver alltså inte gå, det räcker inte att du går, att du undanröjer ett abstraktionsskikt. Nej. Så att säga i menyerna och notorna, att du tittar på vad middagen innehåller, utan Nej. Du måste alltså gå vidare till nästa skikt, nämligen och se vad det smörgåsbord som utgjorde en del av middagen innehöll, och det är smörgåsbordet SOS:en finns.
Ja, garanterat. Mm. Och det är också så vi är vana vid idag att äta sill, tror jag, i mycket högre utsträckning. Jag tycker ju att sill är en sån rätt som gör sig alldeles utmärkt tallriksserverad. Mm. Jag tycker inte sill blir godare av att ligga, eller jag tycker inte sill känns aptitligare av att det är stora tunnor som man står och goffar i på Danmarksfärjan. Utan jag tycker tvärtom att sillen bör lyftas och serveras på ett liten skett som den liksom lyx och härlighet det är. Och det är klart att i smörgåsbord här, jag vet inte, är det gående alltid på den här tiden? Det är det nog, va?
Nu ställer du ju den här frågan som är så omöjlig att besvara, eftersom det kräver de här, att man är kalibrerad med de här krogkoderna.
Ja, just det.
Jag skulle kunna föreställa mig att delar av den här måltiden har varit, så att säga, till gående bord.
Ja.
Om vi tittar på en krogskildring som visserligen är 40 år senare, nämligen Fritjof Nilsson Piratens Bocke Örtagård. Den är alltså skriven 33, men den skildrar Hotell Horn i Malmö 1903 eller så. Där går de och hämtar maten vid smörgåsbordet.
Mm.
Så därför så skulle jag nog gissa att om piraten är uppriktig och det är korrekt att man hämtade sin SOS själv 1901 i Malmö, så håller jag det för rimligt att man hämtade den själv 1891 i Göteborg.
Ja, det är så spännande det här, för att det här handlar ju, man kan tänka så här, ja men det är så svårt att ta reda på för att det är så länge sedan. Mm. Men det är inte därför, utan det är för att det är så självklart. Mm. Jag har enahanda försökt forska fram den svenska pizzasalladens historia. Mm. Och det är stört och möjligt. Mm. Det går inte att säga vem var först i Sverige med kebabpizza. För den personen, det anses vara så alldaglig mat att det är ingenting man lyfter fram. Det är ingen som berättar stolt, jag var den första som gjorde kebabpizza i Sverige. Eller jag var den första som gjorde, sen har jag ju mina teorier om vem som var först med pizzasalladen. Men det är stört omöjligt att hitta.
Men det intressanta är också här, Ina, att vi ska ju närma oss någon slags konklusion.
Mm.
Och jag känner här att vi anar konturerna av en kanske lite oväntad slutsats i det här programmet. Därför att det raster som vi lägger på 1891 kan vi också lägga på 2021. Jag återkommer till det alldeles strax. Innan dess så vill jag ju faktiskt att vi avslutar vår jubileumsfråga.
Ja, ja, jag är redo.
Inte riktigt gått i botten.
Otroligt, här. Pennan är vässad och nio.
Då är det så att du har ju fått två ledtrådar hittills.
Det är Rikskabel och det är Torslanda flyghamn.
Torslanda flyghamn, sedermera kallad för Torslanda flygplats. Mm. Men nu får du den sista ledtråden. Det är en poäng på spel här nu.
Ja.
Den 8 maj detta år öppnades Göteborgs jubileumsutställning, 2 år försenad, av kung Gustav den V. Nu, kära lyssnare, så har vi den berömda blå röken som stiger ur Nina Lundströms öron igen.
Mm, mm. Jag är inte helt säker på när det
Rikskabel, Torslanda flygplats och en försent öppnad jubileumsutställning.
Jubileumsutställningen. Det var ju inte i samband med själva firandet. Det är ett annat jubileum. Det är inte Göteborgs jubileum. Sådana här jubileumsutställningar har man ju av någon annan anledning än att stan fyller ett visst år, tror jag. Jag tittar inte ens på dig, Christian. Jag tittar upp i taket när jag resonerar.
Ja, jag undrar vad du tittar på i taket. Ja, dina blickar går mot taket.
Jag försöker inte...
Därmed undgår du frestarens garn.
Ja. Ja, jag försöker inte fuska, för att jag tänker så här. Man har ju hört mycket om jubileumsutställningen, och så tänker jag, var det inte då som allting byggdes? Var det inte då, det vill säga 23 istället för 21, precis som nu? Det blir ett 400-årsfirande 23 istället för 21 på grund av en pandemi, precis som i början av 1900-talet. Men så tänker jag, är verkligen jubileumsutställningen i Göteborg 1923, eller är jubileumsutställningen i Göteborg i slut, alltså är det någonting annat? Ja, nej, men jag kan inte gärna säga, även om jag var kvar i slutet av 1800-talet länge och jag vill att det ska vara en person som har satt en cykel med någon stor zeppelinare uppe på som man försöker dra igång ute i Torslanda, och det är där jag vill vara, så tror jag att jag hade slagit mig själv hårdare i huvudet om du nu säger 1923 och det inte är det än om jag säger 1923 och du säger nej, det var 1876, det kan jag leva med. Okej, jag säger 1923.
Och det är rätt.
Ah, oh, vilken tur. Åh, oh, gud.
Jösses, ja, oh, gud. Ah. Ja, det var... Jag måste också säga att det var ett intrikat resonemang som förde dig till denna punkt.
Livrädd var jag.
Fantastiskt.
Livrädd.
Ja, där räddade du poängen. Ina Lundström räddade poängen.
Ja, tack gode Gud.
Nu ska vi ju rädda gåvan till Göteborgs stad. Det är också så här att vi kommer ju i slutet av den här säsongen, det kommer att vara 5 avsnitt där vi diskuterar 5 olika gåvor, så ska vi ju ändå komma till någon sorts konklusion där i det sista avsnittet.
Men låt mig då bara snabbt presentera problemet.
Problemet med SOS.
Problemet är att man idag i Göteborg, och detta har hänt både dig och mig många gånger, sitter strax innan lunch och drabbas av ett akut SOS-sug. Och man beger sig ner på stan eller ut på internet i jakt på ett ställe där man garanterat kan få den här rätten. I värsta fall kanske man har besök från någon annan del av landet eller från någon annan del av världen och vill presentera dem för någonting historiskt och också otroligt gott. Något som kan få till och med en indones att äta det utan att bli uttråkade. Det är inte ångad hälleflundra med vit sås och vit potatis. Det är salt, det är surt, det är en besk ost, det är sött, det är umami till och med. Det är alla olika grundsmaker du kan tänka dig i en liten god aptitretare. Eller huvudrätt för den sakens skull. Och så många gånger, och nu talar jag för dig också Christian, för så pass väl har vi ändå lärt känna varandra nu. Man har fått släpa benen mot närmsta pokeballställe. Förutmjukad för att man inte har hittat någon SOS.
Men vet du vad?
Och så här ska inte göteborgarna behöva ha det längre.
Nej! Det ska de inte, och det är ju själva fundamentet där i vårt resonemang. Vi vill att SOS:en återtar sin rättmätiga plats på, om inte på kartan så i alla fall i det göteborgska restauranglandskapet. Men då tycker jag att vi skulle kunna ta intryck av de här observationerna från 1800-talet och från 1930 och så. Alltså det faktum att SOS inte stod på Lawrence Bergs meny 1898 och inte på Henriksbergs nota 1891 och inte heller på den meny från 1930 som vi läste från. Det är ju inte, har vi enats om, en bekräftelse på att SOS inte har funnits.
Nej.
Utan den har funnits där, men den har betraktats som så självklar att man inte har behövt orda om saken. Då vill jag hävda det, att om man kliver ner till går in på en något sån här välsorterad eller en välrenommerad restaurang, så skulle man faktiskt kunna beställa SOS utan att det står på menyn. Framförallt om det är en fiskrestaurang. Om det är en restaurang med fiskprofil, så kan jag självklart gå in och jag kan blinka till hovmästaren och säga: Jag tror jag struntar i dagens rätt. Ge mig bara lite SOS. Det borde fungera. Och härmed så manar vi lyssnarna att faktiskt göra detta.
Ja, för det är precis så den rätten ska beställas.
Just det.
Som en underförstådd självklarhet. Jag tar bara en SOS, inga konstigheter, ingenting för
precis.
Mig.
Precis, strunta i att det inte finns på menyn.
Det är genialt,
de
Christian.
Fixar det, bara beställ det.
Det är genialt.
Så nu härmed så lovar vi varandra,
ja,
ömsesidigt här, att vi kommer nästa gång vi hamnar i en krogmiljö som kanske inte nödvändigtvis är en pizzeria, för där skulle det kunna bli problem.
Mm.
Men på en krog där man kan ändå tänka sig att de här ingredienserna finns i köket, så kommer vi att beställa SOS. Mm. Och vi manar nu våra enorma lyssnarskaror med den magnifika kraft, den storm, den våg, den stormflod av krogvana som bara kommer att brisera vid Göteborg, att gå ut och beställa SOS, smör, ost och sill, för det är den verkligt fina presenten till göteborgarna detta jubelår år 2021.
Så är det. Grattis! Ni kan inte byta den, utan det var.
Grattis Göteborg! Vi återkommer i nästa avsnitt och då ska vi prata om fotboll.
Ja, äntligen. Det blir också så kul. Ha det så fint så länge allihopa.
Ha det bra.
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.